Vi ska börja med att läsa ur Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, verserna 7-12. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Det blev en strid i himlen, står det. Och det här är ju uppenbarligen någon gång i tidens avslut. Och kanske har vi inte ens kommit dit ännu. Ty när den striden uppstår så kommer djävulen att kastas ut. Det måste betyda att fram till den tidpunkten så är det ingen strid i himlen. Och det låter ju lite överraskande. Vi har ju för oss att det pågår någon sorts evigt krig i himlarymderna, där Gud och hans härskaror och djävulen och hans härskaror håller någon sorts ställningskrig, ungefär som västfronten under första världskriget. Eller Iran och Irak, där striderna i 7-8 års tid böljade fram och tillbaka, med ännu värre och ännu blodigare förluster än på västfronten. Ibland har den ena lite framgång och ibland har den andra lite framgång. Men det pågår ett jättestort krig, brukar vi säga. Och nog är det sant att Gud och djävulen är i kamp. Men det är inte en maktkamp som pågår. Därför att Gud, han har all makt. Och det har han haft hela tiden. Och när vi talar om krig så menar vi ju faktiskt en maktkamp. Det är inte så att djävulen har 48-49% av makten och Gud 51-52%. Gud har 100% och det har han haft hela tiden. Vi kan icke förstå Guds handlande i världshistorien om vi inte tillerkänner honom 100% av makten, så som skriften säger både i Gamla testamentet och Nya att han hela tiden har haft. Och draken då? Djävulen. Vem är han? Jo, här får vi veta att han har två verksamhetsområden, kan vi säga. Han förför hela världen. Han är frestaren. Han är den som prövar oss och lockar fram det onda inom oss. Och det där kampen står egentligen inte om makten i himlen, utan det står en kamp mellan Gud och djävulen om makten över ditt och mitt hjärta. Så har det alltid varit, så är det också idag, den 8 januari klockan 8 på morgonen. Det står en kamp om ditt och mitt hjärta. Hängivenhet. Vad är det vi älskar? Paulus skriver i Romarbrevet 1 att de älskade det skapade istället för skaparen, som är högt lovad i evighet. Amen. Och det är det kriget går ut på. om vi nu ska kalla det för ett krig. Att locka oss åt det ena hållet eller det andra. Och eftersom Gud har gett oss en fri vilja. Han utövar inte sin makt över oss. Han har 100% av makten i himmel och på jord. Men han har bestämt sig för att låta dig och mig välja fritt. Så du och jag, vi utgör, ska vi säga, små frizoner. Där Gud inte utövar sin makt så som han kunde utöva det. Utan han ger ditt och mitt hjärta friheten att välja. Varför gör han det? Jo, därför att han vill att vi ska välja honom. Jag gifte mig inte under pistolhot. Jag drog inte vapen och sa till min hustru, min blivande hustru, att nu gifter du dig med mig, annars skjuter jag ner dig. Utan jag frågade vänligt, vill du leva tillsammans med mig? Och då sa hon ja. Och det blir ju mycket bättre på det sättet. Det kan ju aldrig bli något paradis som man jagar in folk under vapenhot. Och håller disciplin med hemliga poliser och spårhundar och avlyssningsanläggningar och annat. Sådana paradis har vi haft nog av. Därför låter Gud oss välja om vi ska älska det skapade eller skapare. Visst känner vi igen oss. Det är det kampen går ut på. Djävulen har ingen makt, men han har tillstånd att pröva om vi älskar det skapade mer än skapar. Och när han har prövat och funnit att vi älskade det skapade mer än skapar, för hur ofta blir det inte så? Så anklagar han oss i himlen. Jag tror det talat om hans andra verksamhet. Våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Och vi kan läsa i Jobs bok att han behöver inte ens anklaga oss för synder som vi har gjort. Ty Jobb var rättfärdig. Men Satan kommer i himlen och anklagar Jobb ändå. Och säger, det är ju inte konstigt att han är rättfärdig så bra som han har det. Ta ifrån honom förmånerna så ska du se att han inte är rättfärdig längre. Satan anklagar honom för något som han kan tänkas komma att göra. Men till sist blir det alltså en strid. Då blir det en maktkamp. Då blir djävulen utkastad. Och det går ett jubelrop genom himlen. Att nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mor. Den makten har funnits där hela tiden ändå. Men nu är djävulen utkastad och det går ett jubelrop inom himlen. Vem var det som segrade? Ja, vi kan ju tänka det var Mikael och hans änglar. Men det står inte så. I 11:e versen står det, de har besegrat honom genom lammets blod. Vilka då de? Jo, våra bröder. Hur vann de den segern? Jo, de besegrade honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Hur ska vi förstå det? Jag tror att det betyder så här, att lammets blod är det som renar oss och gör oss rättfärdiga. Och när vi har blivit rättfärdiga och vittnar om det, inte minst när Guds folk i den yttersta, den antikristliga tiden vittnar om sin tillhörighet i Kristus, så är det garanterat livsfarligt efter denna världens tänkesätt. Det står inte för inte i 13 kapitlet 7 vers att odjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegrade. Martyrernas blod har alltid varit kyrkans bästa utsäde, har det hetat. Vi kan till exempel förundra oss över den väckelse som finns i Korea idag. Och vi säger att ja, de har såna underbara böneberg. Det är därför det är väckelse. Ja, det är sant. Nådens och bönens ande är utgjuten. Men går vi en eller ett par generationer tillbaka, så ska vi finna att många, många missionärer fick sätta livet till. Och så här har det alltid varit. Därför att detta är ju den seger Jesus vann och som vi är kallade att också vinna tillsammans med honom. När den rättfärdiges blod utgjutes, så går det en dom över de människor och de andemakter som såg till att den rättfärdiges blod utgjuts för att han eller hon var rättfärdig. Det är så här med varje seger i Guds rike, att vi kan dela in, ska vi säga, kampen i två ronder. Vi kan ju jämföra lite med en boxningsmatch. Eller med en brottningsmatch, om vi så vill. För Paulus talar ju om att vi för en brottningskamp. Icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter. Nå, den där kampen, den har två ronder. Och då är det så här att den som har makten ger sig på den som har rättfärdighet och golvar honom. Sen kommer rond nummer två, till då griper Gud in. Och det finns en grundregel i hela skriften, att var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det är regeln för rond nummer två. Den som förlorar i första rond, den som alltså inte griper till makt utan bibehåller sin rättfärdighet och avstår från makten, han blir givetvis utslagen i första rond. Han åker dit direkt, var så säker. Men i andra ronden griper Gud in och upphöjer den som förlorade i första ronden och golvar den som vann första ronden. Och sedan finns det ingen returmatch. Halleluja. Det är seger. Och det här måste vi komma ihåg. Därför att vi säger ofta så här. Att ja, den sortens seger vann Jesus för att vi ska slippa det. Jesus har vunnit utblottelsens seger. Nu ska vi bara använda hans makt. Aj, aj, aj. Då är det bara en rond kvar. Och vi tror att vi ska gå runt och vinna en ronds matcher. Nej, det tillhör inte denna tid. Det som ännu fattar i Kristi lidanden, det fullgör jag i min kropp, skriver Paulus. Man tycker, nej, nu har han fått högfärdsvansinne, karn. Kristi lidande måtte väl räcka för vår frälsning. Ja, det gör den. Kristi lidande räcker för vår frälsning. Du är rättfärdiggjord i lammets blod. Men det finns en seger att vinna för att andra ska bli frälsta. Och där får vi vara med och vinna utblottelsens seger för att Gud ska upphöja oss och ge oss dem till frälsning som han har utvalt och som han har sänt oss till. Därför skriver Paulus mycket om sina lidanden. Vill jag berömma mig om något, skriver han, så vill jag berömma mig om min svaghet. Inte om mina framgångar. Jag vill berömma mig av hur många gånger jag har blivit torterad. Hur många gånger jag har frusit och svultit och lidit skeppsbrott och varit utsatt för faror bland falska bröder och faror på vägar och i öknar och allt möjligt. Det vill jag berömma mig av. Allt det andra tillhör ju Gud. Vi ska vända blad till 6:e kapitlet i Uppenbarelseboken. Där står det så här, 9:e versen. Och när lammet bröt det 5:e sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst: Hur länge, du helig och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Och åt var och en gavs en vit klädnad, och det blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Det finns vissa tidsangivelser i skriften. När evangeliet har gått ut till alla folk, då är slutet kommet. När judarna omvänder sig, då är tiden slut. När martyrernas antal är fullt, då finns det ingen anledning att fortsätta längre. Ty då har ondskans andemakter och ondskans människor hopat en så stor skuld över sig att Herren kan återvända och utskipa sin dom. Den dom som ska döma somliga och upprätta andra. Och följdriktigt kommer han också att säga i den domen att vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det står att det är Mikael och hans änglar som ger sig i strid med draken. Det är också en lite intressant notis som vi ska stanna ett ögonblick inför. Vem är Mikael? Jo, det får vi veta i Daniels bok. Så vi läser i 12:e kapitlet där, den 1:a versen hos Daniel. På den tiden skall Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Detta är ju något som Daniel, juden Daniel, får veta. Mikael, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Han tycks alltså på ett särskilt sätt vara förknippad med det judiska folket. Och så står det talat om här att när detta sker så kommer en tid av nöd vars like aldrig har skådats. Och det är precis detsamma som Uppenbarelseboken säger. Det är det vi brukar kalla den stora vedermöla. Och Jesus säger att för det utvalda skull ska den tiden bli för kort. Det är slutet på födslovåndarna, det är krystverkarna, om vi ska tala i obstetriska termer. Obstetrik betyder konsten att föda barn. Ja, och därför så tror jag att det som står här i Uppenbarelseboken 12, det handlar om att kristna och judar har församlats till en jord med en hed. Jag tror att det betyder att vi är framme vid den tiden då Guds folk Israel har omvänt sig till Kristus. Och när ondskans andemakter och ondskans människor förgriper sig på Guds enade jord, bruden utan fläck och skrynkla som vi talar om ibland, så faller en mycket större dom än när tyranner av olika slag förgripit sig på den splittrade kyrkan, på Guds splittrade folk. Ty det är inte bara så att vi kristna har stridit inbördes. Det är min stora sorg och smärta, måste jag säga, att antisemitismens historia efter Kristus i stort sett sammanfaller med den kristna kyrkans historia. Hitler var ingen nydanare. Han bara tog över en ideologi som redan fanns i kyrkan. Luther formulerade den i en liten skrift 1544 som hette Om judarna och deras lögner. Och han var inte någon nydanare han heller. Den fanns långt tidigare. Den fanns hos Augustinus. Den fanns hos Johannes Chrysostomos. Den fanns hos kyrkofäderna. Och därför kan ondskans andemakter ännu så länge härja i Guds splittrade folk. Men när Herrens enhetsverk är utfört och alla ser vad Herren har gjort och förstår att Jesus var sänd av Fader, då kommer ondskans andemakter och ondskans människor att gå till ett ursinnigt angrepp. Men det är bara första ronden. Sen kommer andra ronden. Och det är Herrens återvändande. Det är domen och eldsjön. Vi ska läsa i Romarbrevets 12:e kapitel så att vi förstår vad seger är så länge denna tiden varar. Sjuttonde versen. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ty när det onda angriper oss, och så gärna vi vill vinna rond 1, den första ronden. Vi vill ge tillbaka. Gör inte det, säger Paulus. Ta inte rätten i egna händer, utan vänta på Guds vrede. Vänta på att Gud griper in. Ja, men det gör han ju aldrig, säger vi. Titta på alla martyrerna. De dog ju rubb och stubb. Ja. Men sen, skulle den kristna kyrkan ha övervunnit romarriket med all dess hedendom och okkultism, med all dess synd, utan martyrerna? Ja, vi tänker gärna så här att ja, det var ju så fint det med Daniel i lejongropen. Där låg ju lejonen och spann och Daniel stod mitt i lejongropen och Darius tittar ner och frågar, lever du? Ja, visst lever jag, säger han. Halleluja. Och så tänker man att ja, så där ska det vara. Så där är det alltid. Varje gång det kommer ett lejon så kliar vi det bakom örat och så lägger det sig ner och spinner. Du vet, som en katt som ligger lite på rygg och så kan man klia dem så här i armhålan. Det är så gott att klia katter i armhålan. Men så är det inte alltid. Så var det den gången, men så var det inte i Rom. Och vi kunde tycka det, att tänk om martyrerna hade stått där i Colosseum och kliat katter bakom örn. Vilket vittnesbörd för Nero. Ja, så lätt övervinner man inte alltid ondskan. Det kan krävas ett större offer än så. Och den gången behagade det Gud att låta sina vittnen, ty vittnen och martyrer är samma ord, att låta sina vittnen få bära fram vittnesbördets ord och sig själva, sitt liv, till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Sin andliga tempeltjänst. Det övervann romarriket. Det är väl ingen som tror att Sverige blir kristet bara för att folk kom hit och höll gulliga predikningar. Hur många som kom utan att bli lika namnkunniga som Anska, det vet vi väl inte. Det var säkert ganska många som dog. Och vikingarnas härjningar i kloster och kyrkor och annat och bland de kristna söderut i Europa var väl kanske något som bidrog till en Guds dom över de ondskans andemakter, Oden och Thor och vad de hette som rådde över Sverige. Och när den domen till sist går i fullbordan, då är det möjligt att evangelisera. Men utan lidande finns det ingen framgångsrik evangelisation. Det finns ingen seger. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 8. Visst läser vi gärna den 37:e versen. Den är ju härlig. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och ja, vi triumferar. Vi är mer än övervinnare, vi är hypersegrare, står det i grundtexten. Och sen har man gjort en felöversättning. Över allt detta, står det i nya översättningen. Och därmed visar man att man har missförstått alltihopa. I gamla översättningen står det precis som i grundtexten: i allt detta vinner vi en härlig seger. I vad då? 35:e versen: nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. När vi hela dagen aktas som slaktfår, då vinner vi en hyperseger. Och det är detta som står omtalat i Uppenbarelseboken 12. Vi behöver inte vara rädda för detta. Ty Gud kommer att ge oss kraft, överflödande liv. Kunde martyrerna på Neros tid gå lovsjungande till lejonen, så kommer vi också att kunna det. Vi sitter nu och tittar på våra egna kraftresurser och tycker de är hjälplöst otillräckliga, och det är de. Och vi kan känna bävan och fruktan inför det här. Men när den dagen kommer, så finns också kraften där. Det är bara det vi måste vara inställda på, att det är så här det är tänkt. För att annars så kommer vi att råka i panik och säga, det måste vara något fel någonstans. Men det är inte fel någonstans. Det är rätt. Vi behöver inte frukta. Herren är med oss. Vittnesbördet om den stora vedermödan är inte vittnesbördet om en tid då Gud har glömt sitt folk, utan det är vittnesbördet om då Gud är mera nära sitt folk än någonsin tidigare, och då Guds folk ska vinna en seger som avslutar världshistorien. Genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Och nu är vi här idag för att fira nattvard. Vi ska få ta emot färdkost. Herrens kropp och blod. Hans kropp och hans själ, till själen är blodet. Liksom vi också har tagit emot hans ande. Kristi fullhet, ande, själ och kropp. Och vi ska göra det i medvetandet om att det här också är till för att bereda oss. Om detta ska inträffa i vår livstid. Det är någonting som ska ge oss styrkan att kunna ge ut oss själva för Guds rikes framgång. Vare sig det är en delseger som utbreder evangeliet innan Herren kommer, eller det blir den slutliga segern som banar väg för hans återkomst. Låt oss be. Herre, vi längtar efter att du ska återförena hela ditt folk, bruden, ditt enade folk, judar och hedna kristna. Ingen splittring mer och inga samfund mer. Men det blir en tid av trångmål. Så länge vi inte lider trångmål så gör vi våra hyddor överallt. Du har kallat oss att vinna en härlig seger. Och det blir en seger efter samma villkor som du segrade här. I din kraft, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom din ande. Vi har de här dagarna, Fader, läst ditt ord om tidens avslutning. Och vi har läst att det vittnesbördet finns i ditt ord för att vi ska kunna lyfta våra huvud. Vi ska glädja oss åt att vår befrielse, vår förlossning nalkas. Och vi vill be dig att vår nattvardsmåltid idag ska bli en glädjens fest. Därför att vi ser framåt mot din återkomst. Och vi ängslas inte för det som ska övergå världen. Därför att vi redan vet att din ande bor i oss. Och du ska hjälpa oss hela vägen fram. Du som har begynt ett gott verk. Du ska fullborda det in till Kristi Jesu dag.